Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.
God morgon alla lyssnare. Det är tisdag morgon och ni lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Jag som sitter här i studion heter Sven-Erik Lundberg. Det är Thomas Bokvist i kontrollrummet som ser till att sändningen går ut till er. Och ni som lyssnar på eftermiddagen är naturligtvis lika välkomna ni med. Som många säkert har märkt har det varit tyst i etern under veckoslutet. Vi ber naturligtvis om ursäkt för det. Men elektroniska komponenter uppe vid radiomasten i Stureborg fallerar. Då blir det problem som kan ta en tid att rätta till. Och jag vet att Timo Heino har gjort ett fantastiskt jobb för att komma till rätta med felet. Men vid det här laget vet väl alla att det är väldigt enkelt att lyssna på oss via nätet. Gå in på Seniorradion och klicka på program så hittar ni oss där. Idag har vi ett späckat program som vanligt. Maria Wallmo kommer hit och hon kommer att berätta om bland annat Sveriges romanpris som i år vanns av Carolina Ramqvist. Mats Åmvall har besökt centralbageriet innan de tvingades slå igen efter 3 generationer och jag tror han köpte den sista semlan där. Och så har jag träffat Ströms och sportchef Johan Wemberg som berättar om årets succésäsong och som väntar klubben nästa år i en högre hockeydivision. Det blir blues och jag tror inte det är många som känner Alex Moore som är dagens artist. Panelen består av Kiki Larsson, Conny Persson och Ulla Ejemal. Och så har vi en massa musik naturligtvis. Och klockan 11 när programmet är slut är det väl dags att ge sig ut i solen. Så vi släpper väl fram The Beatles på en gång.
To see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
She drew out all her money at the Southern Trust and put a little boy for the Greyhound bus. Louisiana for the golden waves. Down came the tears from a happy man. Her own little son named Johnny B. Good was gonna make some motion pictures out in Hollywood. I said, bye, 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 bye.
Ja, att den där låten hette Bye Bye Johnny trodde väl ingen var tveksam om vid det här laget. Det var alltså Robert Wells som framförde då Chuck Berrys gamla låt om grabben som fick åka till Hollywood och bli stjärna. Vi ska ta och lyssna på våra sponsorer nu tycker jag. Det blir lite reklam här och sen ska vi gå vidare.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Våldet går inte i pension. Tantjouren Rigmor är en verksamhet inom kvinnojouren Blåklockan som erbjuder stöd till äldre kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Är du i behov av stöd är du välkommen att ta kontakt. Eller vill du vara med och bidra med din tid, dina erfarenheter och kunskaper som volontär? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 076-549-3312 eller rigmor@blaklockan.com 076-549-3312 eller rigmor@blaklockan.com.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Sverige har ju en fin vistradition som vi väl alla vet. Och vi ska lyssna på Ulf Peder Olrog och Björn Schiffs, violen från Flen.
Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns till salus smått och gott, mest papper och kuvert. Men ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Wilhelm Moberg, men köp den av violen ifrån Flen. All bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av violen från Flen. Äventyr och sagor finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik, får ni av violen från Flen. När orten sunga gropar går på jakt, så verkar det municipal samhälle Rönnes story. Och fråga dem violen om hon vill gå med dem ut, så rådnar hon och svarar så till slut: allt kan ni begära av det litterära. Ja, allting av Parnassens fenomen. Men praktisk romantik eller erotik finns ej hos violen från fler. Ta istället för er av små bokprimörer. Ta små varmt från den bonjerska buffén. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av violen från fler.
Välkommen, Maria Wallmo.
Tack för det.
Du har lite pärlor från litteraturen.
Ja.
Med dig.
Ja, jag har något. Jag tänkte säga någonting om Sveriges Radios romanpris.
Ja, det är spännande.
Så. Och sen har jag läst om Ellen Keys hushållerska.
Mm-hmm. Spännande.
Ja. Och hon heter Malin Blomsterberg. Eller hette. Det var ju några år sedan hon levde nu. Ja. Men ja, jag vet inte. Vi kanske till och med faktiskt börjar med...
Ja, du får börja lite, hur du vill.
Lite radio, radiopriset här.
Ja.
Det är ju fyra stycken som väljs ut. Och det här radiopriset startade 1993. Och vi har haft en Gävlejury under 10 år- som har läst jämsidigt samma böcker och haft samma urvalsprocesser och lite sånt som Sveriges Radio har haft.
Och samma kriterier i stort.
Samma kriterier kan man säga. Och från början var de 16 personer eller någonting. Men i år tror jag att de var över 90 stycken som har läst dessa böcker. Oj. Så de har ju varit i olika grupper. Och då... börjar man ju, då pratar man, alla läser alla böcker och så pratar man om det då i olika grupper. Och sen så träffas man och så gör man ett urval, så det finns 2 stycken böcker kvar.
Men hur många böcker har man från början då?
Ja, jag tror det är ju Sveriges Radio som väljer ut dem. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur urvalsprocessen går till. Om det är så att man nominerar, man skickar in och önskar. Eller om de hittar bok. Vad jag förstår så... det kan inte vara en debut, utan det är en författare som måste ha skrivit någonting innan. Mm. Så.
Medlem i Författarförbundet.
Ja. Så att i år var det ju Carolina Ramqvist som vann.
Mm.
Och det stod mellan Carolina Ramqvist bok, den första boken, och Martin Engbergs Allätaren. Om en son i vuxen ålder, han är väl en bit över 50 när modern dör. Och han har bott tillsammans med sin mamma i hela sitt liv. Och det där ställer ju saker lite på ände. Plötsligt har han världens frihet. Men hon finns ju där någonstans ändå. Den har jag inte hunnit läsa helt och hållet. Jag har bara kommit en 60 sidor in. Men jag känner att den tar tag i mig, så jag måste läsa. Absolut att jag måste läsa den. Carolina Ramqvist satte jag mig på kö. Det var ju mycket kring boken precis när den kom. Och så fick jag den, men ibland har man ju så många böcker. Det är som ketchup. Ibland har man ingenting och ibland så kommer det till biblioteket. Nu har den kommit. Så jag hann inte läsa hela där heller. Så den får jag ju läsa från början nu, ta tag i.
Alltså det var ett tag sedan.
Ja, det här var ju då, var det slut på sommaren där någonstans då. Och då blev jag så liksom intresserad av det. Men då hann jag inte riktigt med. Och sen har det varit sån kö på den här boken.
Ja, så har du haft så mycket annat för dig. Ja. Flyttat och grejer.
Ja, den där flytten tar aldrig slut, vet ni.
Nej, men det tar sin
lilla tid. Och när man flyttar från liksom så att man har hälften så stort också. Man måste ju tänka till. Vad är det för pärlor jag vill ha kvar?
Ja.
Svåraste böckerna. Ska jag säga.
Ja, svårast är väl att se vad man inte ska ha kvar. Bestämma det.
Ja. Ja, man borde ju bara ta fram älsklings, det här ska med. Mm. Punkt slut. Men hur som helst i alla fall. Så det här var de 2 böckerna som blev liksom på röstdagen, de två som var kvar. Men i Gävlejuryn så var ju också, nu ska vi se vad den heter, det är Jessica Schiefauers Tänkarens testamente.
Jaha.
Det var den som vann här.
I Gävle.
Ja. Så nu vet jag att Jan Erlandsson som har hållit i den här Gävlejuryn har också haft kontakt med Jessica Schiefauers, så vi får väl se.
Mm.
Och jag vet inte om det blir ett besök bara till den här gruppen eller om det kanske blir någonting. Vi kan väl hoppas att hon kommer hit det så vi får lyssna
ja,
på henne.
Ja, absolut.
Så.
Men henne har du läst?
Nej, den boken har jag inte ens, den köar jag på.
Jaha.
Jag har ännu inte fått i min hand.
Ja.
Så illa är det med mig nu. Mm. Men jag har läst Helga i alla fall av Bengt Olsson, för han var nämligen på författarbesök i Skutskär för ett par veckor sedan. Och det var ju lite spännande att höra om honom. Han gick ju och grunnade länge på Dr. Glas. Nu har jag bara med mig en sån här lättläst version av Dr. Glas här.
Ja, men det är inte så lättläst som när jag höll på med sådana. Läste illustrerade klassiker.
Ja, nej, men nästan på faktiskt.
Nej, okay.
Den här kom ju alltså första gången 1905. Och 2004 skriver ju Bengt en fortsättning, eller han skriver ju om Gregorius och framställer honom. Och då blev man lite vänligare instämd till honom.
Ja.
Inställd till honom, tycker jag, än i Dr. Glas berättelse. Men sen då 20 år senare så skriver han om Helga. Och då har det gått en tid, så hon är 60 år nu.
Mm.
Och samtidigt som han skriver om Helga så skriver också Åsa Nilsson en bok om Helga. Som hon döper till fru Gregorius. Gregorius, förlåt. Så det är lite spännande. Det är två böcker som har skrivits parallellt och de är helt olika. Här kommer det ju fram liksom Helga har gift om sig, hon har fått barn och hon var gravid när Dr. Glasboken slutade där liksom. För han blev ju tagen av Daga, hennes man. Och här är det fru Gregorius som var väldigt kär i sin man och deras största längtan var att hon skulle få barn. Och då skaffar hon sig en älskare för hon tänker att då kanske jag blir gravid, så får vi ett barn, Gregorius och jag. Ja, så det här är två helt skilda.
Vad tyckte Gregorius om det?
Han fick aldrig reda på det. Han blev ju liksom tagen av Daga. Och det var ju en stor sorg för henne. Och ja, nej, men det är en liten spännande, det är olika berättelser, men det är lite roligt att de samma år har givit ut en bok om samma person.
Ja.
Tycker jag. Så. Det kanske får vara nog med detta. Men jag kan uppmana er att läsa de här fyra böckerna som var nominerade. De är sinsemellan olika, men det är också en berikande, tycker jag, att de är det.
Ja, just.
Ja. Och sen har vi ju Ellen Key. Och Ellen Key, hon hjälpte ju också Agnes von Krusenstjerna lite på vägen en gång i tiden. Hon hjälpte till, recenserade, eller hon blev hennes nästan som förlagsredaktör. Tyckte till ganska mycket om hur hon skrev. Att det var lite för naivt och du måste nog tänka så här. Men ibland så brydde sig inte Agnes om vad Ellen Key skrev. Men de hade en brevväxling sinsemellan. Och Ellen Key är ju vida känd som sagt runt om i världen hon reste runt. Hon är född i strax utanför Västervik. Och hennes pappa förlorade så småningom. Hennes mamma hade gott om pengar med sig i boet. Men det var ju så att när män och kvinnor gifte sig med varandra, då var det ju mannen som tog hand om allting.
Men det var ju så på den tiden.
Och han försnillade ju detta arv, kan man säga. Så de fick ju gå från hus och hem så småningom. Han var ju riksdagsman ett tag också. Och sen hamnade han så småningom neråt Skånetrakten, tror jag, eller så. Och det var hennes stora sorg att hon inte hade möjlighet att köpa tillbaka sitt hem. När hon väl hade pengar, då var inte hennes gård till salu. Så hon kämpade ju länge, bestämde sig för att hon skulle bygga sig ett hus som skulle likna det där huset som hon hade haft som barn. Och det är ett fantastiskt hus.
Mm, så det kom till också till slut?
Det kom till slut. När hon var 60 år gjorde hon en ritning som hon ungefär så här ska det se ut. Och så fick hon naturligtvis hjälp med resten. Och det ligger vid Vätterns strand. Och hon döpte huset till Strand. Och det där skulle vara, det var liksom havet utanför och skogen alltså. Det finns en bok som heter Ett hem för själen av Ingela Bent. Och där kan man verkligen bläddra i och se hur otroligt vackert det är.
Ja, men, den har du med dig.
Ja, den har jag med mig. Mm. Men sen var jag också till Sandviken och lyssnade på Malin Håvind. Som har skrivit, hon har skrivit en serie om västkusten, ostkusten. Men om en trilogi om en man och en kvinna som träffas. Hon har också skrivit reportageböcker. Men hon fick ett stipendium att vara på Strand och skriva. Och då fick hon en känsla för Strand och tänkte på hushållerskan, hur hon måste ha arbetat. Hon var ju nästan aldrig, hon var ju liksom aldrig ledig ett par veckor per sommar. Så. Och hon skulle tvätta och byka och det kom folk och ibland var det många, ibland var det få. Och så här, ja, kan du ordna lite sånt där till middagen? Och där behövs det, de ska sova där och de blir kvar och så.
Fullt upp med alla ord.
Ja, hon gick från Eslöv där hon var född. Hon hade ingen utbildning men hon var ett riktigt läshuvud och mycket intresserad av samhällskunskap liksom och fascinerad av Ellen Key. Hon går från Eslöv upp till Strand och står där helt utmattad med halvfärdiga rosor så här som hon ville ge henne. Just då så saknade Ellen Key en kokerska. Och så berättar den här flickan hur förtjust hon var liksom och att hon hade läst mycket och så. Så då blev hon välkommen till mig. Så hon tog sig hem igen och sen flyttade hon upp till Strand och där blev hon kvar i 11 år. Sen kallar Ellen Key henne för min dotterska vän och vill att hon ska ta över och ha ett vilohem för äldre damer.
Och i Strand då?
På Strand, eller på den dagen hon är borta.
Ja.
Men denna Malin känner att nej, men det klarar jag inte av. Så det slutar med att hon, och så börjar boken också, att hon i mitt i vintern tar av sig kläderna, lägger dem på en sten och går rakt ut i sjön.
Mitt i vintern?
Mitt i vintern, i december var det här. Usch. 2025. Så, men det här är historien om det här. Och hon var ju så liberal, Ellen Key. Jag måste bara få säga att hon var ju så liberal och ville så väl. Och arbetarna och allt det här. Och någon gång sa Malin, ja men vi är ju också arbetare som jobbar inom hemmet. Ja men det är ju en annan sak. Man är ju ändå hemma, svarar Ellen. Så hon hade inte riktigt förståelse vilken arbetsbörda Malin drog på. Men det är en väldigt intressant bok att läsa. Och det var så spännande att lyssna på hennes berättelse också.
Det kan jag mycket väl tänka mig.
Så, ja, nej men, så den kan jag verkligen rekommendera också.
Mm.
Och jag blir nyfiken på den här trilogin som börjar med... Nu ska vi se vad den heter då. Det handlar om Dagmar och Holger. Det kom från öar. Mannen är från västkusten och så hamnar han på Öland.
Mm.
Det här är väl under kriget tror jag. Så blir han kvar där. Och sen är det deras berättelse i tre böcker som också har varit otroligt populär på biblioteket.
Mm.
Alltså man ser vad som går ut och in hela tiden.
Ja. Jo, det är alltid spännande att höra dina berättelser.
Ja, men precis. Mm.
Så att jag ser att tiden har gått här.
Ja, men jag tänker så att det är väl nästan så att vi är klara nu.
Time flies när man lyssnar på dig.
Precis.
Så, ja. Så att jag tackar dig.
Tackar.
Och så ska vi lyssna på Bette Midler.
Oh,
en av mina favoriter från 70-talet.
Härligt.
Delta Dawn.
She was 41 and her daddy still called her baby. Thinks she's crazy, 'cause she walks to the station with a suitcase in her hand, and she's looking for a mysterious dark-haired man.
What's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? Did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky?
Reklam.
For Reality Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenade Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen. Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om Träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Så ska vi höra Eden Brand som ska sjunga om ett problemfritt liv. Den kommer här.
Bothered with the past, all my history. I ain't got no regrets.
Eden Brent är ju en tjej som jag träffade då i Mississauga på en bluesfestival en gång. Och jag passade på att bjuda henne på lunch då på lördagen där. Och eftersom jag nyss hade varit i Italien så tyckte jag att vi kunde gå på en italiensk restaurang. Och det gjorde vi. Och så beställde jag in ett gott vin till den här lammkotletten som vi hade där då. Va? Men det hade hon inte något intresse av, utan hon drack vodka martini till middagen. Nu vet jag inte varför jag berättar det, men det är en skojig sak jag kommer ihåg där. Fast och egentligen så borde jag väl ha spelat en sockerbagare här bor i staden, för det är väl lite aktuellt sådär då och då. Jag kommer ju ihåg när man var tonåring och det fanns ju hur mycket konditorier som helst, Sjöbergs och Sjöstrands och Prinsess och allt vad de nu hette då. Men det är inte så många kvar nu. Men det finns några i alla fall, och tyvärr så blir de bara färre och färre. Och det där har då Mats Åmvall varit ute och tittat på lite grann då. Och han har pratat med Centralbageriet som har funnits i Gävle. De har drivit det i 3 generationer, samma familj. Men nu har de tyvärr tvingats att slå igen. Och Mats var där då och köpte väl en semla tror jag då innan det hela var slut. Och han har en rapport från det som vi ska lyssna på nu.
Ja, vi befinner oss i Centralbageriets lokal i Centralpalatset mitt emot järnvägsstationen. Och här står vi tillsammans med
Anna Karlsson.
Och du är ägare?
Ja.
Ja. Det är en tung dag idag.
Ja, det är sista dagen vi är öppet idag.
Det är alltså fredag den, vad blir det, 50 då va?
Fjärde,
ja. Det sista dagen jag öppet, det sitter skyltar om konkurs på dörren här.
Ja, vi gick i konkurs i måndags och så idag är det sista dagen vi har öppet för försäljning.
Men du, det här har ju funnits sedan 1915.
Ja, det har det gjort. Så det är ju väldigt lång historia här i stan.
Ja visst, det är ju många som har passerat här genom åren.
Ja, det är det verkligen. Och min familj har jobbat här sedan 30-talet. Så det är väldigt tråkigt för oss att behöva lägga ner det.
Jag tror det är många Gävlebor som instämmer i att det är en sorgens dag. Men du, hur kommer det sig att det gick som det gick då?
Det är ju flera händelser som påverkar. Först och främst så när det startade så hade vi inte den här konkurrensen från bake-off-industrin som finns idag. Idag går det ju att köpa bröd i princip i varenda bensinmack eller affär. Vilket konkurrerar ju i och med att vi inte kan ha någon möjlighet att ta de priserna som de har på de bröden.
Sen... Nej, det är klart. De är ju industribakade såklart.
Ja, vi har ju bakat allting för hand i hela vår historia. Liksom, ja. Så det.
Jag hörde alldeles nyss att de här kedjorna, Wayne's och Espresso House, och de bakar sig till Stockholm och så åker de hit upp med bil.
Ja, det stämmer. De flesta de har egna bagerier som skickar ut över hela landet. Då. Ja. Sen kan de köpa några saker lokalt också, då, men de allra mesta köps ju upp.
Hur många anställda är det som berörs av det här?
Vi har ju några som är lite sjuksyna som är totalt berörs 7 anställda.
7 anställda? Ja. Och då börjar ni tidigt på morgonen och bakar förstås?
Ja, bagarna gör det. Ja. Så vi har ju bageriet och sen har vi konditoriet, så vi har 2 anställda där och sen resten är i våra 2 butiker.
Har det varit en stridström av kunder? För ni sätter ju ner allting med 30%.
Ja, det har varit mer nu de här sista dagarna. Det har det absolut varit.
Men det finns ett antal stammisar också, gissar jag.
Ja, det har vi. Vi har lite lokal sån här som kommer varje dag och fika lite grann. Eller så kommer du köpa någonting.
Så här i Centralpalatset finns en liten serveringsyta.
Ja. I och med att vi är så gamla så grundades ju det här bageriet på tiden där det fanns antagligen kaféer eller bagerier. Så då hade man inte samma. Så jag har ju alltid varit separat från konditoriet. Och konditoriet är ju en pub numera som den
just det.
Från början. Ja. Så det är bara bageriet som överlevde efter det. Men det är tyvärr inte lönsamt att ha bagerierna. Det är ju kaféerna som går bra och butiksbagerierna. Så det är ju, men vi har ju drabbats också av pandemin naturligtvis.
Pandemin såklart, jag tänkte just komma till det.
Privatpersoner var väldigt duktiga på att handla då, så de räddade oss lite grann. Men vi tappade väldigt mycket av vår kundkrets som var företagare då, i och med att folk jobbade hemifrån eller permitterades. Mötena slutades, man hade ju inte möten, man fick inte vara så många på jobben längre och köpte bröd eller mackor. Byggarna fick problem, de kunde inte sälja, hade inte sina byggmöten. Och det har ju varit jättestora kunder för oss.
Ja, jag förstår det.
Så nu när inflationen slog till och folk, också privatpersoner, inte har råd, så då har vi tappat för mycket av vår kundkrets för att kunna gå runt längre.
Ska byta ett ord med en kund också. Ja, men tack ska du ha för detta då.
Tack
så
mycket. Ja. Tack.
Ja, här är en kund som har gjort entré och heter...
Monica.
Var, är du stamkund här eller?
Det kan man inte säga att jag är.
Men du lockades av... De nedsatta priserna kanske?
Nej, det hade jag ingen aning om. Ja. Jag brukar köpa tranbärsbröd av dem som är så gott till frukost.
Okej, vad spännande. Men nu är det sista dagen du kan köpa.
Ja, det var tråkigt. Ja. Tråkigt.
Ja, men tack i alla fall. Jag ska prata med en annan kund har vi här. Du heter...
Inga-Lill.
Ja. Är du stamkund?
Ja, jag handlar nog här. Ganska ofta.
Ja, ja. Men hur känns det nu då när det är sista dagen? Man...
Ja, det tycker jag är tråkigt. Det är bra bröd här.
Ja, det är ju bakat på plats i alla fall.
Ja, absolut. Jo, det blir tråkigt att det försvinner.
Vad blir det då? Blir det industribakat på stormarknader eller?
Nej. Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Ja. Det finns ju ett... bageri kvar, Lido, men det här är bättre bröd.
Du säger det?
Ja.
Ja, det är ju Lido och så finns det den här Epi.
Ja, just det. Det är också bra, men det ligger lite långt bort. Ja. Nej, men det blir tråkigt att det försvinner. Det gör det. Men så handlar det en sista gång.
Lycka till med det. Tack ska du ha.
Tack.
Ja, det var en riktigt tråkig historia där och jag ska bjuda på en tråkig historia till då, en musikalisk sådan. Det blir Son of Hickory Holler's Tramp från 60-talet med O.C. Smith. Så här kan det låta då.
Well, the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. Yeah, the weeds were high, the corn was dry, when Daddy took to drinking. Him and Sally Walker, they up and ran away. Then Mama shed a silent tear and promised 14 children, I swear you'll never see a hungry day. When Mama sacrifice the pride, the neighbors started talking, but we were much too young to understand the things they said. All we really cared about was Mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. Whoa, you know the path was deep and wide, from steps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Holler's tramp. When Daddy left and destitution came upon our family, not one neighbor volunteered.
So just let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full-grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her. Each and every one is more than grateful for their birth. And each Sunday, she receives a big bouquet of 14 roses with a card that reads, "The greatest mom on earth." Whoa, you know the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp.
Ja, det är fruktansvärt tragiskt nu. Men det är en bra låt och jag tycker väldigt mycket om den där. Men nu blir det sport. Ja, nu har jag fått besök i studion av Johan Wennberg som är sportchef i Strömsborg IFs ishockeyverksamhet. Välkommen för det första och grattis till avancemanget i Division 1.
Stort tack.
Mm. Ni blev ju nedflyttade till Division 2 förra året. Mest på byråkratiska skäl vill jag säga.
Mm.
Fast ni hade ju kvalificerat det. Ja, hur kändes det?
Det var ju såklart extremt tungt. Det var väl, jag vet inte exakta datum det var just nu, men det var precis, det var fredag vecka 27 när alla går på semester. Jag fick beslut via mail klockan 16.08 eller någonting när jag precis själv hade gått på semester. Så att, nej, det var ingen skön start på semestern.
Då. Nej, det kan jag tänka mig. Kan det hända igen? Kommer jag att spela i division 1 nu eller?
Ja, jo, nu, för det första så har ju Hockeyettan gjort om sitt regelverk såklart. Nu, det var ju passande nu när vi har gått upp igen, men att det krävs inga procentuella pengar liksom, utan nu har man att du ska ha ett eget kapital plus. Det är en krona plus som gäller.
Mm. Okej. Okay. Tappar ni många spelare när ni blir degraderade?
Nej, det gjorde vi inte, utan det var två stycken som kom utifrån som valde att stanna hemma då. Mm. Annars hade vi samma trupp som vi skulle ha spelat Division 1 med.
Och om jag nu har lyckats föra resultatlistorna rätt, så har ni bara fått stryk i en match och där förlorar ni i förlängning.
Ja, nej, vi, som sagt, vi har tappat 2 poäng på hela säsongen, vilket är enormt imponerande. Mm.
Och vad händer nu då? Hur kommer ni att klara er i Division 1? Kommer ni att ligga i nedre delen och halva, eller kommer ni att göra en brynäsare och vinna serien?
Ja, då får jag svara att jag hoppas på en brynäsare såklart, men det är tufft såklart. Men vi har ett bra lag. Sen får vi se hur många jag får ha kvar och så här nu och vad som tillkommer. Men vi har ett bra lag, så att nog ska vi vara med och försöka slåss uppe i toppen allt.
Mm. Så ni räknar med slutspel i alla fall?
Ja, det gör vi. Det gör.
Ja, men det låter bra. Hur blir det? Blir det Division 1-0 som ni var uppe i förra gången ni spelade i Division 1? När ni fick åka till Kiruna och Kalix och vad var det med då?
Ja, Boden.
Piteå och Boden, ja.
Nej, så ja, det som går nu, som det pratas om, är att det ska bli 2 serier med 20 lag i varje. En södra och en norra. Och det ska de väl försöka klubba igenom på årsmötet, så att det kommer ju bli att vi får åka från Kiruna ner till Stockholm då. Men det är ju, det välkomnar ju vi, för det slipper ju att vi bara åker upp till norr, utan det kan ju bli att vi möter Borlänge, Falun, Arlanda Wings, Sollentuna. Mm.
Men det blir några långresor.
Det blir några långa.
Men det slår man ihop då, så att man tar Kiruna och Kalix på samma resa så att säga.
Jajamän. Mm.
Och när ni går upp nu då till en tuffare serie, behöver ni mycket förstärkningar då eller?
Nej, skulle jag få kvar laget som jag har nu plus att krydda med någon spelare till, så är det alldeles utmärkt. För att jag vet ju att målsättningen var att ta ytterligare kliv redan den här säsongen med den truppen vi har nu, eller hade nu i Division 2. Mm. Så att det var, nej, jag alltså behöver jättemycket förstärkningar, det behöver jag inte, utan jag tror på kontinuiteten liksom, att man kör på de spelare vi har haft. Sen ska ju de vilja vara kvar och så också. Det återstår att se. Det är dags för mig snart att börja ringa runt till spelarna igen.
Ja, men det är väl lättare att få dem att stanna kvar nu när ni har gått upp än när ni var tvungna att spela i en läge.
Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag att det är enklare nu.
Men några förstärkningar?
Ja, någonting måste ju in såklart.
Det är ingenting du kan avslöja nu?
Nej, utan det, man har ju en liten lista liksom på spelare som är intressant. Mm. Men det är ingenting som är på tapeten än så länge.
Mm. Och hur ser din egen ungdomsverksamhet ut? Har ni några linsteinare som kan blomma ut hos er?
Ja, vi har ju våran, om man säger, vi har en 07-kull nu som går upp och blir J20 i år. Och den är fantastiskt bra. De tog ju sitt SM-slutspel. Åkte ut mot Leksand. Det är 2 tajta matcher. Så att 07-erna som blir första års J20 då. Alltså steget närmast A-laget. Där finns det mycket fina spelare. Och vi har några bra 06-er också. Det finns där också. Så jag ser verkligen fram emot att följa deras resa i år.
Det låter spännande. Ja. Relationen med Brynäs då? Snor de mycket spelare för? Eller händer det?
Nej, de snor ju inte direkt från A-laget så. Det gör de inte. Men många spelare går ju när man är U16. Och det har jag full förståelse för. Liksom att man vill gå till Brynäs. De är ju nummer 1 i stan. Så att det är... Nej, det är bra, men de tar ju några spelare. Så med år, den här säsongen nu, så blir vi säkert av med 4-5 som går dit, fast till deras U16 då. Och sen förmodligen kommer de bli kvar och spela J18, J20 i Brynäs.
Mm. Men det är ingenting som stör det?
Nej, alltså det är den vägen det lär gå, helt enkelt. Mm. Det är bra för deras utveckling och jag är jätteglad när... Det är ett bevis på att vi gör någonting bra. Så ju fler spelare vi släpper till J18 och U16, så ju bättre går det för oss. Mm. Liksom. Så är det.
Men ni kan få tillbaka dem som seniorer sen?
Ja.
Mm.
Ja, det har hänt flera gånger liksom nu, så att det är superbra. Vi har ju flera stycken sådana nu redan som har varit i Brynäs.
Hur ser det ut på tjejsidan? Har ni damhockey i Strömsbro också?
Nej, vi har ingen damhockey tyvärr. Vi har tjejer som spelar, men då är ju de i grabblag. Och vissa har ju gått, nu har ju Brynäs startat ett juniorlag i för tjejer. Så att några har gått dit och sådär. Så att nej, vi har tyvärr ingen. Sen har vi har ju världens tajtaste arena vad det gäller tider och allting. Så att vi är ju redan två lag där. Och att konståkningen vill ju också vara där. Så att, tyvärr är det liksom, ja, det är jäkligt fullt. Så att man skulle behövt haft en till isyta, så enkelt är det.
Och nu har ju världens kallaste arena också.
Ja, det har vi. Och speciellt senaste matchen, då vet jag inte var det var där inne, för då var det kallt.
Mm. Nu är ju jag så gammal, så jag minns ju när Gävle hade tre lag i högsta serien. Det var ju Godis, det var Strömsbro, det var Brynäs.
Mm.
Och hur ser du på Strömsbros roll i framtiden? Ja. Är det möjligt att Gävle kan få upp ett lag till i högsta serien? Och är det önskvärt? Och är i så fall Strömsbro ett av dem?
Ja, jag har ju alltid sagt att våran målsättning, men nu kommer jag lite in på arenafrågor och sånt igen, men det är att allsvenskan ska ju vi i Strömsbro vara. Det är liksom, det är mitt mål med det här, och det har varit i flera år. Så att då betyder det att vi är en serie under Brynäs, men allsvenskan är nog en rimlig nivå för oss att vara på i framtiden. För då kan vi verkligen bistå med spelare till Brynäs och vi kanske kan hitta ett bättre samarbete också där vi kan hitta spelare från dem och så. Så att allsvenskan är väl mål nummer ett, om man säger så, nu när vi har klarat det här målet.
Ja. Och då har ni, som du säger, ni har möjlighet att hålla Brynäs spelare igång i,
ja,
hellre än att de ska gå någon annanstans då.
Ja, exakt.
Mm. Men det låter väl spännande.
Mm.
Och jag är något annat som du skulle vilja berätta?
Nej, det är väl egentligen inte. Jag kan väl säga att jag är grymt stolt över gruppen och ledarna och alla runt omkring som har varit med och bidragit i år. Det är otroligt, alltså vilken resa vi gjorde ändå. Från att man var helt knäckt till att man står här nu, vad var det, 28 mars när vi vann serien. Jag är grymt stolt och hedrad och att man har fått varit med på den här resan också. Men nu får det räcka att gå upp ettan i alla fall. Nu har vi gjort det två gånger. Så nu får nästa steg bli allsvenskan. Nu
blir allsvenskan nästa gång.
Ja,
vi går upp.
Ja, det hoppas.
Ja, men tack så mycket för att du kom hit. Och att vi fick störa dig lite grann. För du har väl ett arbete att sköta om.
Ja, det har jag. Det har jag.
Men du får hälsa grabbarna. Och gratulera dem. Och får önska dig lycka till i division 1.
Oh, tack så hemskt
mycket. Säsongen 25-26. Kanske vi sitter här och pratar nästa år också.
Förhoppningsvis.
Hoppas det.
Tack för att ni tog emot mig.
Ja, tack så mycket själv. I know that the way we live is breaking your heart, and it don't help that I'm always away. And I know that if down inside we just can't hide this feeling that love slipping away. Did I tell you that I love you?
Ja, att det var Jerry Williams som sjöng Did I Tell You var väl ingenting som någon kunde missa. Jerry var en fantastisk kille. Han kom ju fram redan på 50-talet och var ju stor ända in till millennieskiftet. Och honom tycker jag vi ska spela lite mer här någon gång då och då. Inte allt för ofta kanske. Nåja, men vi ska ha lite reklam nu i alla fall. Våra sponsorer ska få säga vad som är viktigt för dem.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu ska vi släppa fram en kille, eller kille, en man som heter Alex Moore, pianist inom bluesgenren, och det är jag själv som har satt samman det där. Ibland kommer jag på mig själv och inser vilken vrångskalle jag kan vara i vissa situationer. Och hur jag med en viss rätt tolkar in egna slutsatser i vänners agerande. Får jag till exempel en bok av en bekant vill jag aldrig läsa den. För att tänka, givaren vill egentligen bara pracka på mig något som han eller hon tycker att jag borde omfattas av och tycka om. Det här är naturligtvis en väldigt dålig sida hos mig, men det blev mitt försvar mot allt tvång och alla måsten under min uppväxttid. Tyvärr har beteendet cementerats i vuxen ålder, mycket på grund av alla bekanta som under alla år aktivt har försökt påverka mig att inte ägna mig åt det som intresserat mig. Och som jag uppriktigt sagt har blivit ganska bra på och nått framgång med både i Sverige och internationellt. När jag så blev medlem i The Blues Foundation reagerade jag likadant. Under de första åren när jag var medlem på en låg nivå fick jag varje år en mindre bunt plattor som medlemsbonus. Senare när jag gått in som medlem på högre nivå och betalat en högre medlemsavgift har jag fått betydligt mindre nyttiga bonusar som friplåt till bluesgalor och andra bluesorienterade arrangemang i USA, vilka för det mesta inte har kunnat delta i. Plattorna däremot gladdes jag för det mesta åt, och många av de låtar jag spelat i Seniorradion har kommit från sådana. Men några plattor ansåg jag vara sånt som de bara ville bli av med, och de åkte direkt in i skivhyllan för att sällan bli spelade. Det är till stor del sådana plattor merparten av den här serien består. Och till dagens avsnitt har jag plockat fram en platta med en pianist och sångare som heter Alex Moore. Han föddes i november 1899 och avled i januari 1989. Han växte upp i Texas och hans far tillverkade godis.
Trots att familjen saknade ett piano lärde sig Alex att spela genom att studera andra pianister och genom att så fort han såg ett piano ville han spela på det. Som tonåring tog han mer seriösa studier i pianospel och som 15-åring fick han framträda på en lokal radiostation i Dallas. Efter faderns död hoppade Alex av skolan för att försörja modern och två syskon. Jag tänkte att vi skulle höra Alex Moore i en liveinspelning. Låten har titeln Neglected Woman.
A neglected woman,
yes.
Almost like a mother's child. I said a neglected woman, almost like a mother's child. She can come so miserable, don't take much to drive away. Some of you men don't do your part like you should. Hey, some of you men don't do your part at home like you should. That woman sitting there with her hand crossed. Oh, Lord, what are you gonna do when you begin? Now, old Alec worked hard as he could. It didn't matter what in the world it caused pride. Now, when you get out of order, poor woman doing the best she can. What I'm talking about, cause I had that same problem myself, you know. Yeah, I was kind of slack myself, and the woman doing the best she can. And I didn't have no right to be blaming nothing when she got another man. But I'm gonna say it. Now, some of these women treat you so bad. And the good Lord taking a man with a made woman. Yeah, the good Lord taking old Adam rib and he made one. He made him vow comfort and Lord made the gift. Then one day I got sitting and I said, Lord have mercy, Lord have mercy. Good Lord, love you. Once we good to give. And then I turned around on the other side and looked in my pocket and had done all this, give about $5. I said, if I had my way, I'd get me a truck and go around and pick up all the Adam ribs.
Efter militärtjänst i US Army under första världskriget etablerade sig Alex som musiker. Han gjorde några inspelningar på Columbia Records 1929, men hade ingen kommersiell framgång. Först 8 år senare gav Decca Records ut några skivsidor med honom. Moore försörjde sig genom 40- och 50-talet genom att spela på klubbar i Dallas med omnejd. Och han fick kontrakt med Our Holy Records 1960. 1969 medverkade han vid The American Folk Blues Festival tillsammans med Earl Hooker, Magic Sam och några till. Och under 70- och 80-talet gjorde han inga plattor alls, men han fortsatte att uppträda. 1987 blev Moore den första afroamerikanske Texasbo som belönades med The National Heritage Fellowship of the National Endowment for the Arts. Och den 22 november 1988, 2 månader innan han avled, gav han en konsert som spelades in och gavs ut av Round the Record med titeln Wiggle Tail. Från den ska jag spela Knocking on My Door, och det får bli sista låten för idag. Jag har fått in panelen här i studion, och det är
Kiki Larsson,
och du är
gammal
känd, känd kulturprofil, ska jag säga.
Det kan man väl säga.
Så har vi Conny.
Ja, hej hej.
Och du också?
Ja, jag också levande. Ja.
Och känd profil.
Ja. Nej, jag tycker det visst. Ja, kanske det. Kanske.
Bibliotekschef emeritus.
Ja, det kan man säga.
Betyder förbrukad.
Ja, det är länge sedan. Jag funderar på att söka, det stod nu. Att det
ja,
var det.
Och så har vi Ulla Ejemal.
Ja.
Du är ganska ny här.
Ja, jag har varit med ett par gånger förut.
Du har varit.
Mm. Jag har ingen profil, men jag är pensionär och jag har varit chef på arkiv i Gävleborg. Mm. Och så har jag varit journalist på Arbetarbladet i väldigt många år. Mm.
Men vi har aldrig suttit i panel tillsammans.
Nej, det har vi inte.
Nej. Då är du välkommen.
Ja,
extra välkommen. Mm. Nu är det så här att ett stort land i väster har fått en väldigt oberäknelig president. Och han har avancerat skyddstullar mot EU, Kina och i stort sett resten av västvärlden. Och han sa att den här dagen börjar vi göra Amerika rikt igen när han presenterade de här tullarna. Kommer det att bli så?
Nej. Inte enligt förståsigpåarna. Han har bitit sig själv i svansen.
Ja, samtidigt så är det ju där. Han är ju grovt med fingrarna i lingonsylten. För han har ju sådana bolag som han tjänar enorma pengar på. Hans egna ord.
Ja.
Så de håller på att utreda insiderbrott alltså i USA. Och det jag tycker det är de som tar stryk, det är vanligt folk.
Ja.
Det är egentligen de så kallade småväljarna som har röstat på honom. De inser inte vilken idiot han är.
Nej, men det är ju idioter som har röstat på honom. Så de förstår ju inte.
Nej, men det är väl ett missnöje och de har ju inte det här sånt här som vi kallar för fördelningspolitik. Det har de ju inte satt högt på dagordningen. Så det är ju väldigt stora klyftor. Och han har lovat dyrt att de ska få sänkta skatter och allt ska bli bättre. Mm. Och då har folk köpt det. Och det kommer ju inte att bli så. Så det är ju en jättetragedi. Och dessutom är det han ger sig på allting samtidigt. Han vill rasera allting. Mm. Eller de som är bakom honom. Jag vet inte i vilken mån han själv utforma sina idéer.
Men det är sån ledande politiken i Sverige också. De pratar om sänkta skatter. Ja. Vad innebär det för till exempel de som går på sjukbidrag eller som har vanliga jobb och sånt där? En pytteliten summa. Ja, det är de som tjänar pengar. Alltså 60, 70, 80 tusen är miljonärer, miljardärer. De tjänar på skattesänkningen. Och det är det som är så.
Ja, men det är en borgerlig regering.
Men det är fördelningspolitiken som du säger.
Det är väl samma sak att Trump, han kanske fortfarande har mycket stöd. För att det är det här med att skylla på andra. Det brukar ju alltid vara framgångsrikt. Det är ju inte bara han som är bra på det. Det är ju alla
det som gjorde
är bra
på Adolf.
Det. Ja.
Nej, men om jag har förstått hans tankegång rätt, vilket jag inte lovar att jag har gjort, va? Men så är det väl det att han ska ta in på tullar det han förlorar på sänkt inkomstskatt. Alltså staten, inte han.
Nej.
Han tjänar väl ändå.
Säkert.
Men alltså, man kan ju ponera vad som skulle hända nu när de, till exempel om Kina skulle börja sälja alltså statsobligationerna som de har i USA. För, och det är 800 miljarder eller någonting. Ja. Enorma summor. Och andra också börjar göra. Då börjar i USA börja bli bankrutt. Alltså, för de lever ju på... De lever ungefär som Albert Engström skriver om ostron. I den där AB- och CD-läran. Ostron ätas utav såna som lever på att låna. Så. Ja. Och det stämmer ganska bra på det här. Alltså, jag tror Kina börjar, de kommer börja klämma åt USA. Det hoppas jag att de gör så han väljarna tar sitt förnuft till fånga så snart.
Men är det rimligt att svara med mottullar då från EUs sida till exempel eller Sverige?
Ja, men vi kan inte bara sitta stilla och bara hoppas att vi stoppar huvudet i sanden. Vi måste ju göra någonting i alla fall.
Men vad då?
Jag höjer våra tullar. Från USA.
Jag kan inte förstå något annat än att det betyder att allting kommer att bli dyrare.
Ja.
Amerikanska varor blir dyrare här, svenska varor blir dyrare där.
Ja,
det blir ju konsekvensen.
Ja. Det är ett nollsummespel i stort sett. Ja,
jag träffade en person i helgen här som berättade. Han har jobbat på ett företag som nu för 2 veckor sedan köptes upp av ett amerikanskt bolag. Då tänkte jag så här, började fundera liksom på hur det går till internationellt. Att Man köper och säljer pris som ingenting har hänt. Va? Och de kanske tjänar på det, ja, helt enkelt att köpa svenska bolag nu. Vad vet jag?
Ja, kanske. Det är mycket möjligt.
Men det här med att det är inte säkert att den här upptrappningen är... Det är ju knepigt. Det blir ju liksom bara ett stort jävla handelskrig.
Ja.
Men problemet är ju med den här typen av ledare som Trump är. Jag menar, om han var missnöjd med vissa tullar så hade han kunnat ta upp förhandlingar. Men det gör han inte. Man ska ju krypa för honom. Alla ska åka till honom och krypa. Mm. Det är det han vill.
Som han säger.
Men det är väl hans förhandlingstaktik. Ja. Att ge dem en smäll och sen...
Ja, så får de komma krypande.
Det är intressant att titta på de dokumentärer som har varit om Trump. Mm. Då begriper man kanske lite mer om hur han är. Va? Han kan ju gå över lik helt enkelt och sånt. Man kan till och med liksom manövrera ut sin broder och mycket annat som han gjorde tidigare. Och helt enkelt är en mobbare av stora mått. Alltså. Det han säger, det är det som gäller, det är inget annat.
Nej. Men sen är han ju en väldigt dålig affärsman också. För hans egna affärer har ju liksom...
Jag har inte kollat om någonting.
Jo, men man har skrivit mycket om det.
Ja, men i samband med nu när han höjde och sänkte tullarna så gick ju hans
flera
bolag upp om det var en 500 miljoner.
Ja, visst.
Och många vågar han hoppa på, men inte Putin.
Nej, det gör han inte. Mm. Men där finns det nog en hund begraven. Alltså, med Trumps... affärer där på 80-talet och vad han gjorde där och då, det vet de inte, men någon hållhake är jag absolut säker på att Ryssland och Putin har på honom. Mm. Vad det nu är för någonting, det kommer nog snart fram skulle jag tro. Mm.
Hur ska vi tolka Elon Musks utspel här då om att tullarna är fel metod?
Men alltså, det går ju inte att lyssna på Elon Musk heller. Ja, men det är liksom... Vad är det för människor som styr världen? Alltså, det är inte klokt, alltså. Nej, jag...
Ska vi lämna ämnet?
Det är ju liksom autokrater, alltså. De är ju som Machiavellis, liksom fursten. Alltså, ja. Det är de som ska bestämma och alla andra ska liksom inordna sig under deras paraply. Helt
och
Musk har ju förlorat väldigt mycket på anseende, framförallt hans bilföretag. Hur det är med det här SpaceX och de här, de tror jag rullar på. De har ju enorma avtal med amerikanska staten.
Ja,
de tjänar ju pengar så det skriker om det alltså. Enorma avtal som Musk har skrivit på också fortsatt. Liksom.
Ja, och de ska man inte spara på.
Nej.
Nej, man sparar på annat.
Ja.
Nej, men då byter vi ämne.
Ja, gör det.
Det finns ett företag som heter Voi.
Ja.
Och de har träffat avtal med Gävle kommun om att ställa ut 700 elsparkcyklar och 60 elcyklar i mitten av april. Och de får ensam rätt på att hyra ut elsparkcyklar. Vad har vi för åsikt om det?
Ja, jag förstod att de var ute nu därför att det stod en cykel mitt i cykelbanan på vägen från Andersberg. Så att,
var det en rosa?
Det var en rosa cykel. Det var Voi. Det blir bara liksom vad som helst. Det blir ju mycket skräp av dem där. Jag vet inte vad poängen är faktiskt. Jag är för gammal för att se tjusning. Jag skulle inte ens våga ställa mig på en sån där cykel. En sån här sparkcykel.
Nej, men man ser det är ju jättemånga yngre som sparkar omkring. Både här och i Stockholm. Så att, men jag tycker det är förfärligt om det bara är ett företag som ska få styra och ställa.
Om kommunen skriver avtal med dem för ett antal miljoner eller vad det kan vara. Va? Då ska de samtidigt satsa de pengarna på friskvård för Gävles befolkning. För det innebär ju att folk går ju mindre.
Ja.
Och rör sig mindre. De åker mindre kollektivtrafik. Då blir det förluster där. Och samtidigt så rör sig folk mindre, vilket får till men för folkhälsan. Jag säger att inget avtal utan att man kopplar till folkhälsan. Lika mycket ska ges till folkhälsan i Gävle kommun. Punkt slut.
Fast jag tror inte... Jag håller med. Men jag tror ju inte att... det är de yngre som sparkar.
Ja, men det är de som behöver motionera.
Ja, men det gör de ju inte i alla fall.
Så
om de
det.
Inte får betalt.
Jo, då, de kan göra det.
Men sen när du, Kiki, säger att ja, det är konstigt att bara ge ett företag monopol. Mm. Det ligger ju någonting i det. Men hur många cyklar skulle vi ha slängda på trottoarer och cykelbanor, ja, om alla fick ställa ut dem? Vi vet ju att det blir väldigt besvärligt. Mm. Och ta sig fram. Absolut. Inte minst för folk som faktiskt har rollatorer, ja, och sånt där. Och snitt när det blir att de ska ta sig förbi det här.
Men jag tycker att företagen också, som Voi till exempel, de ska ju vara där. De ska ju vara ute och se. Plocka upp alla cyklar och sparkcyklar eller el. Mm. Och ställa dem rätt. För de ligger som sagt var utslängda både här, ja, och där.
De hinner inte det. Det är väl det, va?
Men det borde ju, de bör ju göra andra typer av analyser också. Ja, och kolla till exempel, ja, hur har det här till exempel, hur har det blivit möjligt för de med olika typer av funktionshinder att, ja, ta sig fram? Va? Hur mycket skador har det varit tidigare till exempel med att man kör på sådana där som ligger huller om buller, ja, lite överallt? Och
synskadade.
Sånt. Och det är flera som har krockat. De har kommit i full fart, ja, och krockat, ja, ja, på, ja, övergångsställen, ja, och sånt. Va?
De hörs, ja, inte.
Så för, det är ju en kostnad för regionen också, ja, väldigt mycket, ja, för alla. Va? Så att när de skriver avtal ska de ju involvera alla kostnader, men de kan inte nationalekonomi nämligen på kommunen, de är bara företagsekonomer. Mm. De ser bara i en sida av inkomstkolumn, de ser inte liksom den andra. Nej. Vad får det för följder?
Mm. Nej, det har man nog inte räknat på överhuvudtaget.
Nej, men det som du var inne på lite grann med att de slängs och så vidare, så säger de att vi har samma parkeringsmodell som tidigare. Hur ska man tolka det?
Ja, kan man fråga sig. Ja, men om alla bilister också börjar liksom att ställa bilarna både här och där på trottoarer.
Men det skulle du kunna kolla exakt, för de har ju exakt vem som har,
ja, ja,
vem,
ja,
som har hyrt cykeln, ja, då är det ju bara att de ställa en p-böt på 750 spänn, ja, på dem, alltså det, så ska de göra.
Mycket enkelt. Bra, Conny. Ja.
Mm, då har vi lösningen på
nedsläppningsproblemet.
Ja, jag ska söka som kommundirektör.
Ja. Ja. Mm. Jag tycker lite synd om de där föräldrarna, för det går ju på mobilräkningen. Och så helt plötsligt så har den gått upp, ja, med 1500 för att de här ungarna parkerar fel.
Ja, ja, men det är bra. Då, är bra. Då har de gratis stegning av barna under ett år. Då måste ju ställa krav mot, ja, mot det. Mm.
Ja, vi ger oss väl med det, va?
Ja.
Det bestämmer programledaren.
Ja, oj! Men vi har ett annat intressant ämne här, tycker jag. Och det är en som heter Alexander Becklin på Mellansvenska handelskammaren höll en arbetsmarknadsinformation på Borgarskolan. Och då berättar han då att fler ungdomar i Sverige söker till tv-programmet Idol än som söker till tekniska utbildningar. Och jag tror inte det gäller bara tekniska utbildningar, utan det gäller varje fack så här.
Men alla vill bli idoler. Ja, men till och med mitt lilla barnbarn sa igår, blir du känd utav den där radion? Nej, alltså, det blir jag nog inte, sa jag. Nej, men jag vill bli en kändis. Jag vill bli som en idol, ja, så sa hon. På vad, sa jag? Ja, det hade hon inte kommit på än. Så att jag tror de där mindre, de pratar om det. Alltså, de vill nog bli idoler.
Mm. Det är alltså massmedia som triggar det här, menar
du? Det är mycket möjligt.
Idol är ju då något slags skyltfönster för tanken då att man ska...
Ja, de kan ju någonting för det första på Idol. De kan ju sjunga.
Ja.
De vaskas fram.
Mm. Så att det är förutsättningen för att söka, det är att man har sångröst också. Mm. Och kan dansa lite grann och så.
Men det är väl det som det inte kommer fram i media, att man kan göra uppföljningar till exempel av alla de som söker till Idol, ja, och de som har blivit Idol. Alltså, vilka är deras framtidsmöjligheter? Är det bra eller dåligt? Vad kommer de tjäna och vad kommer de inte tjäna och så, va? Alltså är det en... Det måste ju ställas mot till exempel att sök tekniska utbildningar och sånt. Då har du ju i alla fall troligtvis garanterat jobb framöver. hela livet.
Och fast inkomst. Nej, men det, ja. Alltså det, jag tänkte på det för ett tag sedan. Att det är ju inte många av de här artisterna som även har vunnit. Som Darin till exempel. Mm. Han kom tvåa. Killen som kom etta. Ja, men han bor fortfarande uppe i Norrland. Och jag vet inte vad han gör. Men man hör ju aldrig någonting om honom. Så att det gäller ju själv att vara en sån person. Att man kan slå sig fram med sina armbågar i den branschen. Och det är nog inte så lätt alla gånger.
Men vad ska vi göra då för att öka intresset för tekniska utbildningar?
Jag behöver inte vara tekniska utbildningar, men utbildning överhuvudtaget skulle jag bara säga. Alltså jag funderar på om det är så att man måste välja yrke och utbildning för tidigt i livet. Så att man inte har en balanserad syn på vad livet är egentligen. Är det så?
Jo, men det tror jag. Det gäller ju liksom, jag vet... Det andra barnbarnet, hon är 11-12 i sommar. Och hon skulle vilja bli sån här, vad heter det?
Idol.
Nej. Det vill hon inte bli, kan jag tala om. Nej.
Men hon kanske vill bli influencer.
Nej, inte det heller. Utan hon vill ägna sig åt utredningar inom... mord och... Jag kommer inte ihåg.
Kriminolog.
Kriminolog vill hon bli. Tack så mycket. Och då, jag har läst på, förstår du, sa hon. Jag måste gå den där linjen på gymnasiet för att kunna bli det. Mm. Jaha, men hon har tagit reda på precis allting. För kriminolog ska hon bli. Och så ska hon ägna sig åt de värsta fallen.
Ja. Men det är ju samma sak inom, om man tänker de som spelar fotboll eller hockey eller sånt här. Det är ju en enorm... sovring alltså väldigt tidigt egentligen. Alltså, när man tänker de som spelar nu i landslaget, okej, de kanske har spelat i pojklag ute i Italien, England och Frankrike och sånt, sen de kanske var 12-13 år, va? 13-14-15 och sånt där. Så att det blir likadant inom skolan också, att man måste rikta in sig ganska tidigt. Och då gäller det att du har föräldrar som kanske hjälper till att motivera det. Va? Men för en vanlig, jag tänkte på mig själv då, som växte upp, alltså där man kom från arbetarklass och det dröjde då innan man kunde bestämma sig för vad man ville bli egentligen och intressera sig för. Va? Ja. Och med den, jag tycker det har varit väldigt bra på det sättet. Att inte bli specialiserad för tidigt helt enkelt.
Mm. Och det var ju mycket av sina vänner som man tog idéer och så man diskuterar vad de många när jag var lite skulle ju bli damfrisörsk.
Och kosmetologer ville de bli.
Men det är ju jättehöga poäng på vissa linjer på gymnasiet. Om du ska komma in till exempel på tekniska utbildningar eller en teknisk naturvetenskapliga linje. Det har jag erfarenhet från barnbarnen. Det är jättehårt.
Ja, visst.
Ja, du måste ha väldigt bra betyg från nian för att kunna komma in på de linjerna.
Då är vi inne på en annan del av det här som ligger mig varmt om hjärtat. Varför jag har fått ett par andra och tredje chansen genom livet. Och det är det alltså att om man nu har kraschat utbildningen här, kraschat gymnasiet, inte kommit in på sin linje. Finns det då tillräckligt med rimliga alternativ för att få en andra chans? Jag tänker på folkhögskolor.
De är viktiga. Mm. Alltså folkhögskolorna måste få finnas kvar. Folkhögskolan räddade mig. Mm. Och räddade även min son. Så att,
men det är ju det som bland annat tidigare regeringen har dragit in väldigt mycket pengar mot studieförbunden och mot folkhögskolor. Ja. Mm. Och det är förödande alltså för de som vill ha en andra och tredje chans, alltså det här om man tippar i viss typ av utbildning.
Man vill inte ha utbildade medborgare helt enkelt.
Nej, men alltså, det är väl det här att det finns, det du är inne på Sven-Erik är lite grann det här med att kunna göra individuella val när man upptäcker att man har hamnat fel. Och där,
precis.
Just det här, där är ju folkhögskolorna otroliga på att ta hand och att bemöta inte minst de som kanske har någon diagnos eller någonting som gör att de har svårt att klara en vanlig klassrumssituation.
Ja, takten är för hög, för snabb.
Och att komma tillbaka. Och det Ja, det är väldigt tråkigt. Det har blivit liksom någon sorts syn att folkhögskolorna, ja, de har kommit på andra hand på något vis.
Ja.
Jag tror också att de är jätteviktiga. Men det finns ju fortfarande stora chanser att byta bana. Mm. Men ett problem är ju så många som inte klarar av gymnasiet. Mm. Vad ska vi göra åt det?
Mm.
Att många inte ens kvalar in i gymnasiet.
Mm.
För där är det väldigt höga krav. Man ska ha godkänt i matte, engelska och svenska. Mm. Och så ytterligare 5 ämnen för att komma in på ett nationellt program på gymnasieskolan. Och det funkar ju inte att bara, eftersom man måste klara gymnasiet.
Mm. Ja, men det
och då är det så att 80-20% inte kommer in där. Mm. Det är liksom, där måste vi verkligen göra någonting.
Men vad ska man göra för någonting? Ska man sänka kraven eller vad ska man...
Nej, men det som är min...
Alternativ.
Det måste finnas alternativ som man kan gå in på i ett senare skede.
Ja. Men det kan ni väl göra med folkhögskolor?
Jag har ju till exempel aldrig tagit studenten. Nej. Ändå så är jag teknologidoktor.
Ja. Mm.
Ja.
Så att,
men vad heter det? Sen är väl det att om man tog bort ganska mycket av de här så kallade yrkesskolorna tidigare.
Ja,
alltså det
ja.
Att de kunde rikta in sig mot ganska mycket praktiska yrken och sånt, va? Och det innebär ju inte att du ska behöva bli vid din läst hela livet, utan då ska det finnas möjlighet. Nej, nu känner jag att det tar stryk, det här var inte riktigt vad jag ville. Mm. Då måste man få en chans att kunna läsa vidare.
Det måste finnas en möjlighet.
Möjlighet att göra det.
Finns de idag?
Det kan inte svara på hur det ser ut. Men det borde ju göra för att... Men jag tycker de måste bredda till mer möjligheter till praktiska utbildningar plus komplettera sen alltså när man börjar tröttna eller vill hitta något annat.
Om vi ser det ur ett annat perspektiv då. Vad kan man som mor eller farförälder göra för att hjälpa ungdomarna att tänka rätt, så att säga?
Nej, men...
Förstå hur man ska gå vidare.
Visst, ja, men alltså det är inte alla barn som har lust att prata eller som tänker vidare när man är liten. Men man får förklara och berätta vad det finns för alternativ.
Mm. Jag tror mer på att man ska ta med dem på olika upplevelser. Att man ska visa dem olika saker. Man ska gå på museum med dem, ut i naturen med dem. Liksom, för att säga till folk, det brukar funka väldigt dåligt.
Har aldrig funkat på mig.
Men om man säger, nej, men det är ju som vi som är lite äldre och kanske har kontakter med yngre barn och barnbarn sånt. Så är det, herregud, vad utsätts de för i form av, de är ju ute i det digitala livet, va, och ser en det ena en det andra, alla möjliga filmer och inslag och sånt, va, så man är en liten spottstyver i det hela för att påverka. Mm. Men det är klart man ska påverka, ge dem alternativ, som du säger. Vidga perspektiven inom alla områden.
Ja, men
det kan vi göra.
Mm. Absolut, ta med dem ut i skog och mark. Jo, mina barnbarn är med sin pappa ut i skog och mark. Stup i kvarten.
Ja, men det var bara ett exempel. Beror ju på, ja, men alltså, ja, just att bidra till att vidga liksom vilka upplevelser som finns och vilka vägar man kan ta genom att vara med dem och intressera sig för dem. För jag tror som sagt att det är väldigt svårt att liksom, det funkar i alla fall väldigt dåligt, och som förälder också vet vi att bara säga åt dem saker. Det är
ja, men jag tror att vanliga människor, vad det nu är för någonting.
Ja, det är du och jag.
Ja, de gör ju sådana här saker.
Ja.
Och barn och barnbarn går på olika träningar hit och de, ja, och går på teater och museer och allting. Men det handlar inte om de barnen, det handlar om de barnen som kanske kommer från helt andra förhållanden. Föräldrar som inte överhuvudtaget förstå sig på svenska språket och hur vi lever här i Sverige. Mm. Det är inte lätt för dem.
Nej. Egentligen så, för att jag menar, om man tittar på statistiken över hur till exempel intelligensen är fördelad, va, så är det ju väldigt liten del som har, de flesta har en väldigt fin intelligens allihopa, intelligensnivå och sånt. Men det är ju liksom stimulansen och inputen, och det är det som handlar om vad livet tar vägen, va, så mycket. Det kanske är för mycket inflytande från lite idol och mycket annat som gör att de riktar in sig på en sak istället.
Ja, men att bli rik och berömd, det har blivit det som är överordnat.
Det är det som gäller.
Ja.
Mm. På tal om det så tänkte jag byta här. Med Brynäs har jag gått till SM-final i ishockey.
Jaha.
det visste inte du om.
Skämta lite.
Var de värda det?
Svårt att säga. Det är frågor en som håller på Färjestad.
Hur kan man göra det?
Det är väl ingen konst, de har ju vunnit otroligt mycket. Men nej, nu var de värda, jag tycker de spelar bra. Jag har tittat, jag är inte någon större fantast med vintersport när det är sommar, om man säger så, när det går mot
nej, det är men, samma sak med mig. Ja.
Men det är bra gjort tycker jag.
Ja, men det är inom sport numera.
Ja, det är det.
Men vill vi se Luleå eller Frölunda i finalen? Det avgörs ikväll, möjligen.
Ja, jag bryr mig inte. Det måste jag säga.
Jag gillar Göteborg, va? Frölunda.
Frölunda, ingen uppfattning. Och Ulla då?
Ja, jag vill, det är långt att åka för Brynäs åt båda hållen.
Ja,
då kan vi få spela i Strömsbro.
Ja. Ni vet inte hur kallt det är där. Tack ska ni ha. Det har varit trevligt att prata med er.
Ja,
om vi har löst några problem vet jag inte. Men... Tack för idag.
Det är väl inte meningen?
Nej, kanske inte. Och nu ska vi höra på Natalie Cole. Ja, det var som sagt Natalie Cool och det var Route 66, det hörde väl alla. Nu ska vi ta och titta på vad som händer i veckan här då. Och man kan redan ikväll kan man se Långdagsfärd mot natt med Christer Henriksson och Grynet Molvig på Centralteatern här i Folkets hus. Och det är klockan 19. Sen är det väldigt mycket blues och musik överhuvudtaget den här veckan. I morgon är det till exempel bluesjam på Musikhuset i Gävle klockan 19. På torsdag kan man träffa Ulf-Ivar Nilsson som författare på Rullande pennan, och det är Andersbergs bibliotek klockan 18-20. Gävle konserthus bjuder på Bartoks pianokonsert klockan 19. Och på torsdagen då, alltså skärtorsdagen. På långfredagen sen så är det väl en hel del öppen ateljé och sånt där som man kan titta på. Det är inte så mycket musik då. Lite progg. Söders proggsås och elda med höns på Musikhuset klockan 20. Jag skulle nog hellre kalla det punk, men det kanske man inte ska göra. På påskafton sen så är det, då är det blues igen. På konsert, eller på Musikhuset klockan 17 till, oj, det är till sent på kvällen då, den sista konserten eller uppträdandet börjar klockan 22.45. Rock på Los Ragos påskrock och The Getaways, och det är i klubbbasbehov, som man säger. Hot Dolls, Järnvägskrogen, Rockabilly, och sen är det då bra låtar med Putte och Krille på Noon i Gävle klockan 22. Och på söndag kan man då uppleva en hyllning till den tidiga Magnus Uggla med Vittring på Järnvägskrogen i Gävle. Och så har vi då Radio Gävle, Seniorradio. Alltså det är det vanliga, den vanliga uppläggningen kan vi säga. Ingrid och Timo kommer att ta hand om programmet då, och det kan bli lite norrsunda tema. Där det finns en legendarisk tårtbuffé som drar folk från ett stort område och som Ingrid har varit och sett. Hon hann också med att göra ett snabbbesök hos Bergmans fisk. Det blir konsumentfrågor och en del annat som jag inte har fått reda på än, men det kommer det också. Panelen kommer att bestå av Per Piscator, Kerstin Weivert och Kenneth Lutti. Och nu avslutar vi för idag. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Och vi kommer att höra Charlie Norman spela Smoke Gets in Your Eyes.